hej och välkomna.
Ja, hej och välkomna till ett avsnitt av Black Metal.
Black Metal. Är det den enda podcasten om August Strindberg? Renodlade?
Det måste det vara. Jag har inte hört talas om någon annan i fall. Det finns ju andra poddar som har pratat om Strindberg. Det finns ju andra poddar som har... Alltså, vi har ju inte döpt vår podd efter Strindberg.
Nej.
Men det finns de som har gjort det. Det finns ju podd som heter Röda Rummet, till exempel.
Ja, just det. Men,
de pratar ju inte bara om Strindberg.
Den när Flora Wiström pratar med svenska författare.
Men det är Sveriges enda renodlade, eller världens enda renodlade Strindberg-podcast.
Det skulle vara kul om det fanns här. Ja, alltså litteraturdepartementet i Sao Paulo, typ, på universitetet i Sao Paulo. Har en Strindberg-podd som är skitstor.
Ja, det skulle för sig inte förvåna mig om det fanns en podcast om August Strindberg i typ Wisconsin eller någonting, eller Minnesota.
Tror du att vi kan få vara med där? Det borde vi ju kolla.
Ja, vi kan ta reda på det, om den finns.
Ripe får lite utbyte.
Ja, tycker jag verkligen. Ja, du kallade Till Damaskus 3 för en banger.
Jag tyckte om den. Tyckte inte du om den?
Nej, jag tyckte inte den var kass, men jag tyckte inte den var bra heller.
Ja, jag tyckte den var lite för lång.
Ja.
Och kanske hade lite för mycket olika delar och grejer som hände.
Ja.
Men jag tycker ändå liksom det var tillbaka till Damaskus 1-känslan liksom.
Ja, absolut.
Alltså för att den har den här formen av vandrings historia, att det är liksom en sån berättelse, alltså som, och där är ju Strindberg uppenbart väldigt inspirerad av Dante och Goethe och sådär. Och det känns som att han sätter den formen här igen. Jag kan ju förklara lite vad den handlar om. Jag har skrivit en sån liten recap, och den här gången så är det inte en hajenfilm som förra gången.
Nej, det är trevligt.
Det kan jag lova. Vår gamle vän, den okände, eller August Strindberg som han också kallas, av oss, inte av honom själv, är tillbaka. Den här gången har han, tack och lov, lämnat alkemin bakom sig, väldigt skönt, och istället siktat in sig på att gå i kloster. Men det här klostret, det visar sig ligga en bit bort, och vägen dit kantas för Strindberg då av en hel del grejer, inklusive möten med två av sina exfruar, flera möten med djävulen i egen person, en rättegång där man till slut kommer fram till att allt är ormen i paradisets fel, ändlösa filosofiska samtal om typ Hegel, och fler möten med exfruarna. I likhet med de andra till Damaskus så finns det ingen egentlig konflikt, förutom att allt är en enda stor konflikt. Strindbergs själ dras mellan himmel och jord och ibland ända ner till helvetet. Gud gör en cameo i slutet, och vår hjälte lämnar jordelivet för att gå in i det där klostret. Ja, som då är paradiset, himlen. Kalla det vad du vill. Ja, det var lite svårt att sammanfatta handlingen.
Ja, och det är väl lite det som är mitt problem med den. Alltså jag tycker att det är ju rimligt att det är svårt för dig att sammanfatta, för att den går ju inte riktigt att sammanfatta, för Nej. Den är så fragmentarisk mellan alla de olika delarna.
Han säger till och med det i ett fett citat vid ett tillfälle, att livet är ett fragment.
Det enda jag tycker är så här, jag tycker det är lite synd. Jag tror att det kanske är mer bara min besvikelse över att vissa delar bara dör för att något annat ska ta så här,
det tyckte jag om.
Få liv. Ja, men jag tycker det finns vissa, alltså jag tycker tar man början till exempel, så tycker jag att den här börjar väldigt starkt när han pratar med sin dotter. Eller den börjar ju inte med det, men det är ju precis i början när han pratar precis. Med Karin Smirnoff då, som heter Sylvia i den här istället. Då går vi tillbaka lite till, som du säger, det är ju till första Damaskusboken då, eller dramat.
Just det.
När han börjar prata om alla fel han har gjort i livet och sådär. Och det är väldigt vackert tycker jag när han pratar om det med sin dotter. För då har han både det här med att hon har hunnit växa och bli så stor under våren, för hon är 16 år gammal. Och han hinner tänka på allt han gjort fel och fundera på hur tänker hon på, vad tänker hon på när hon tänker på mig?
Mm.
Tänker hon på den fina delen av mig eller tänker hon bara på att jag lämnade familjen?
Mm. Lite både och, visar det sig.
Lite både och, ja.
Men den här grejen med hans fel och att han ser tillbaka på dem och dåliga saker han har gjort och sådär, den är ju återkommande i alla till Damaskus. Men jag tycker att här så når han liksom upp i samma nivå på självrannsakningen liksom. Medans i tvåan så var det mer, kändes det mer påklistrat. Här känns det mer liksom på riktigt.
Absolut. Jag tycker också att den här har ju vissa av de spåren som tvåan har också. Alltså inte fullt utvecklade som i tvåan. I tvåan så är det ju mer av en tillbakagång till den Strindberg, du vet, som ska ha de här gamla temana som är tröttsamma, som är tråkiga.
Mm.
Det här har ju vissa av dem som ettan inte hade. Alltså som när de börjar prata om hans kvinnohat och så vidare. Och de stämmer in och börjar liksom prata om att så här, men det är väl ändå rimligt och så vidare. Alltså mm. de här diskussionerna som man inte riktigt orkar lyssna på igen. Mm. Men de är ju så pass korta och så få. Och jag tror att det hjälps också av det, att den är så fragmentarisk. Gör att inte ens de bitarna kan få särskilt mycket plats i den.
Nej.
Och det är skönt. Men de spåren från tvåan finns kvar, även om spåren från ettan starkare då, det vill säga att han då mer letar fel i sin egen bakgrund snarare än att liksom bevisa att han haft rätt i de saker han har skrivit.
Där håller jag verkligen med dig, att i tvåan så var det väldigt mycket så här, men fast jag hade ju rätt om kvinnorna, jag hade ju rätt om svavel. Det är vid ett tillfälle, alkemin är ju typ inte med i den här, men det är ett tillfälle så börjar han ju ändå svamla om fucking svavel. Och ni som har lyssnat på den här podden de kanske två senaste månaderna vet att både jag och David numera hatar svavel och allt som har med svavel att göra, för det var ju Strindbergs stora grej under den här tiden. Förutom att han skulle göra guld så skulle han bevisa att svavel inte är något grundämne, vilket det ju är.
Yeah.
Vad tyckte du om djävulen?
Ganska festlig ändå.
Ja, jag tyckte också det. Jag gillade både djävulen och gudkaraktärerna som dyker upp.
Jag har ju jobbat med frestan.
Du har jobbat med djävulen?
Ja.
När då?
När jag jobbade på sågverk så jobbade jag med en som kallades för frestan.
Ja. Gud vad sjukt. Och frestan är alltså det djävulen kallas i den här pjäsen.
Ja, precis. Alltså jag vill inte såga personer jag har arbetat med tidigare, men jag tror att frestan i Teologimassus 3 är lite mer intellektuellt lagd än den frestan jag arbetade med.
Varför kallades den frestan du arbetade med för frestan?
Jag har ingen aning. Alltså jag tror det har
smeknamn som hängde kvar från barndomen kanske.
Ja, säkert. Eller liksom ung, alltså från hon var 20-25 kanske eller någonting.
Ja, men att han hade kommit in på verket med en kebabtallrik liksom. Och så hade han suttit och käkat den. Och
ja,
de
säkert.
Andra hade packat lunch med sig liksom. Och så satt han där och frestade de andra med sin kebabtallrik.
Och då sa de där så här, ja, jag kommer frestan.
Mm,
och så blev det så. Ja.
Har ni bra kebab i Hultsfred?
Ja, det här var ju utanför Hultsfred.
Ja, just det.
Och apropå, det ska vi inte fastna så mycket i när jag började på det här sågverket, men en gång när vi åkte till jobbet så var det mitt i vintern och det var snö.
Mm.
Så när vi kom in i det lilla samhället som heter Järnforsen, där sågverket ligger,
just det.
Så slutade snö och började regna istället. Och då sa en av personerna jag åkte med, det blir varmare när man kommer närmare helvetet.
Det är nästan lite Strindbergst.
Ja, det tänker jag på ganska ofta. Ska vi gå tillbaka till Damaskus 3 kanske?
Ja, kanske.
Vad tyckte du om slutet i den här? För det var ju någonting som
jag
vi pratade om.
Jag tyckte det var mäktigt.
Ja.
Det var slutet är ju då att han kommer upp till himlen liksom. Efter att ha lämnat jordelivet bakom sig. Och nej, jag tycker han bygger upp det fett för så här, ja, men någonstans i mitten så är han liksom på väg till himlen, men sen så vänder han om igen för att testa och leva med sin fru igen. För när han skrev den här 1901, tre år efter att han skrev de första två till Damaskus, så hade han ju träffat en ny kvinna, Harriet Bosse, som vi skådespelerska, som vi säkert kommer att prata om mer i framtiden, tror jag. Men vi kan ju bara nämna det att liksom han var ju liksom nykär när han skrev den här, så istället för att dra direkt upp till himlen så drar han då tillbaka till sin fru på jorden ett tag. Ja, och sen så går inte det så bra i alla fall, vilket
säger, som det sällan gör,
säger mycket om Strindberg. Men han vänder tillbaks och så har han liksom, så kommer han upp där och träffar Gud och hänger med honom och pratar med änglarna eller munkarna då, som ja, alla antingen är olika versioner av honom själv eller människor han har haft att göra med. Bland annat en som liksom, en av de här karaktärerna som man träffar där uppe, en av de här munkarna slash änglarna, är en person som liksom, en författare som precis som Strindberg har liksom följt alla 1800-talets olika litterära trender. Och det tyckte jag var ett väldigt fyndigt sätt av Strindberg att liksom göra lite narr av sig själv på.
Han är ju bra på det. Ja. Alltså den här, den självutplånande delen av honom är ju ofta väldigt rolig.
Ja.
Sen så har vi, som vi pratade om innan, så kanske den inte alltid är så sund. Nej. Men i det här fallet så tycker jag inte heller att den är osund som den har varit ibland. För att här, man, alltså när han skrev till Damaskus, så mådde han ju betydligt bättre än vad han hade gjort när han höll på som mest med den här, de här självutplånande skämten.
Ja, precis.
Och då mådde, för det var ju när han mådde som sämst. Alltså det var ju, alltså det som höll på att leda upp till Inferno-krisen. Då höll han på mycket med det där.
Ja.
Så det gör, man tycker ju inte så, man känner ju inte för honom lika mycket när han skämtar på sin egen bekostnad när han mår bra, utan nej, då tycker man bara så här, det här är ett tecken på att han mår bra.
Ja, precis. Ja, nej, det är sant.
Men jag tänkte bara, varför fråga om slutet där, för att andra delen som vi pratade om i det där avsnittet då var att man inte riktigt fattar att det slutar.
Nej, hur den
det slutar,
har ju
det, bara tar slut.
Den har ett jävla icke-slut. Den har ett helt värdelöst slut. Jag kommer inte ens ihåg vad som hände för någonting.
Vilket är en av anledningarna till att den här också blir till, för det var så många som hade kritiserat den för att den tog slut som den gjorde, till det man skulle så. Och då kände han att det måste jag skriva ett slut. Och
det känns ju verkligen som att han lyckas med.
Ja, det tycker jag. Absolut. Men det enda är ju att han, det känns ju som att han försöker avsluta den flera gånger om lite, men att han lite ångrar sig så, och så fortsätter han lite till.
Ja, så är det. Men när han väl kommer till slutet så tycker jag att det känns naturligt liksom.
Ja, absolut. Det är inte så. Det är ingenting som jag klagar på egentligen. Det är mest bara att om man inte vet hur många sidor man har kvar, så skulle den kunna ta slut när som helst.
Lite så är det. Men överlag så tycker jag att den ger liksom, alltså hela till Damaskus blir liksom mycket bättre av den här.
Ja.
Den får liksom, som om man liksom skulle läsa den som en enda jättelång 450 sidor lång pjäs, så blir den ju liksom betydligt bättre nu än om den hade slutat vid tvåan.
Ja.
Sen så hade väl kanske det allra bästa varit om den hade slutat efter ettan, eller om man eventuellt liksom helt hade skitit i tvåan och sen bara gått direkt till det här, för tvåan bidrar ju ingenting. Alltså,
nej, alltså hela det här,
man kan ju verkligen läsa den första först och sen den här och inte missa någonting. Alltså det skulle inte kännas onaturligt att läsa så.
Nej, visst, det blir lite luckor då, men de luckorna fylls ju också, kan man ju fylla med det här, allt som inte berättas normalt sett också.
För ja,
de säger ju kanske så här, ja, men vi gjorde ett försök igen och vi blev ihop och försökte leva ihop, och då behöver man inte ha så mycket mer än så, för det finns inget mer att säga om det.
Nej, Nej, precis.
Dessutom så är ju damen mycket mindre av en följeslagare i andra, medan hon är det i första och tredje.
Ja, precis.
Vilket också gör det naturligare att bara hoppa över tvåan och gå rakt på trean bara.
Det negativa med den tyckte jag var att den var för lång, alltså.
Ja.
Var den till och med längre än den första, den här?
Jag tror det.
Alltså, jag tror att det är den längsta, och den hade verkligen inte alls behövt vara det, för det är liksom... Alltså, många av de här filosofiska utläggningarna tycker jag är feta, liksom.
Mm.
Men det är för många av dem.
Ja, det är det.
Och de håller på för länge, och det är för mycket upprepningar. Det är liksom för många saker som sägs flera gånger.
Ja.
Och ibland så går han liksom lite väl djupt in i liksom Hegel, typ.
Ja, jag tycker också att om man nu ska se det som en... Jag kan säga en del av en helhet, vilket också antagligen är tanken att man ska se det här som till Damaskus 3 och inte som ett eget verk, för det är inte som legender som fick ett eget namn. Liksom. Nej, det här precis. Är ju tredje delen i en trilogi.
Mm.
Då tycker jag att det är lite onödigt med alla callback till saker som har hänt tidigare.
Ja, precis. Det gör det ju onödigt om man skulle sätta sig och läsa alla tre på en gång, såklart.
Ja, eller spela alla tre.
Ja,
då är de ju, för man hinner ju inte glömma bort, visst, den skulle bli ganska lång den här. Den är väl ändå, alltså, skulle ju, om man spelar den fort skulle det väl ändå ta 3 timmar aktiv speltid.
Det är ganska långt.
Alltså jag menar, ta bort pauser och sådär.
Ja, precis. Men om du spelar alla tre... Och liksom ändå kör akter och sådär. Så skulle man ju vara i en teatersalong i 7 timmar kanske.
Ja, med pauser och allt sånt där. Ja. Absolut.
Men vad tyckte recensenterna om den här?
De gillade den.
Ja.
Jag menar, så det är ju svårt att... För att ofta så brukar jag ju ta ut en kritisk recension för att det är roligast.
Mm.
Men det går inte att göra här.
Nej.
För det var ingen som var särskilt kritisk.
Nej.
Så jag läser lite av flera olika.
Okay.
Jag, bara för att man ska få liksom en helhetsbild av vad kritikerna tyckte.
Ja.
För den kom ju ut 1904.
Just det.
Och den första recensionen är i Stockholms Dagblad. Och det är Sven Söderman. Så det är en ny, i alla fall för oss, ny Strindberg-recensent, tror jag.
Ja.
Jag tror inte Sven Söderman har recenserat något tidigare av det vi har läst. Men det kanske kommer.
Ja.
För vi har ju några år emellan där det kommer ganska mycket.
Ja, just det.
Han skriver så här, helt enkelt. Detta sista Damaskus-stycke äger samma psykopatiska och litterära särmärke som de föregående. Det tröttar med sitt lönlösa käbbel om samma saker, stöter med sin indiskretion och väcker medlidande med sina abnormiteter. Det låter inte så bra hittills.
Nej.
Nej.
Men allt är ju sant.
Men det griper också omedelbart genom sin måttlösa smärta, och det innehåller ställen av verklig poetisk skönhet och dramatisk storslagenhet. Till exempel det på en gång vackra och otäcka sammanträffandet med den vuxna dottern. Skräckbilden Venusdyrkan vid svavelkällorna. Den ömma och själfulla scen då mannen och kvinnan tror att de åter skulle kunna börja livet i kärlek, och då deras tal oförmärkt blir rytmiskt. Frästarens karaktäristik och själva den sceniska planen stegrade liv. Det är icke endast en lidande och sjuk människa som skrivit detta drama, utan lyckligtvis också en diktare. Så han är ju ändå positiv.
Bra recension. Jag höll med om allt.
Ja. Ja, ja, absolut. Men han var ju inte den enda som skrev då. Men de andra fyller i. Så jag läser lite kortare bara vad de andra har sagt. Per Hallström skrev i Dagens Nyheter. Senare under hösten. Jag vet inte riktigt varför det tog så lång tid för så många att recensera. För den kom ju under sommaren 1904, tror jag.
Ja, vilket för övrigt var 3 år då efter att den skrevs från början.
Damaskusdramat hör till det märkligaste i hela Strindbergs diktning. Det mest gripande och äkta i all sin disharmoni och ojämnhet, det är det ju inte. Det mest gripande i Strindbergs diktning.
Alltså den första, alltså om man räknar dem totalt, så det finns väl liksom en, kan man göra ett case för.
Det är, liksom de föregående ledarna i trilogin, ett slags drömspel underkastat de lagar varunder hjärnan i sömnen iakttar. Mm. Eller rättare sagt, intuitivt erövrar och kombinerar gestalter och händelser. Underkastat dem, men eljest fritt och nyckfullt som fantasins yraste flykt.
Mm.
Slutlänken i Damaskusdramerna når inte bara högre än sina föregångare, utan högre än det mesta av Strindbergs produktion. Den har alltså rangplats i vår dramatiska litteratur.
Det är ju en riktig hyllning.
Ja, det är det verkligen. Han har ju fel också.
Ja, ja.
Att den når högre än till Damaskus 1.
Ja, det gör den ju inte.
Nej.
Jag vet inte om vi hade så mycket mer den här veckan.
Nej, det fanns ju lite mer att säga, men så kände jag att det kanske får räcka med bara de två personerna, för att det finns ingen mening med att fylla i vad Aftonbladet sa i december.
Ja, de gillar den också.
Ja, det gör de.
Ja.
Det recenserades ju i december och det kanske påverkar väl kanske också vad de väljer att skriva om den. För de kallar för ett adventsdrama.
Jag skulle ändå säga att den här har 0% med julen att göra.
Ja.
Det är verkligen så här, att argumentera för att Die Hard är en julfilm är verkligen extremt rimligt i jämförelse.
Ja, men det är också... Alltså visst, jag vet inte riktigt om man hade börjat med 1904, men under första halvan av 1900-talet så började man ju med att man släppte litteratur till julen. Ja. Så väldigt många släppte litteratur som liksom skulle komma till bokhandeln vid julen.
Ja, okay.
Och då fanns ju de som släppte jul...
Just det.
Alltså juldiktning mer då, som skulle passa in i temat. Men den här gjorde ju inte det. Den här kom ju inte i december.
Nej, den kom ju på sommaren.
Ja, det är bara att de är långsamma.
Nästa vecka... Så blir det ett litet specialavsnitt. Då får ni gärna lyssna också. Och tack för att ni hänger med på vår resa genom Strindbergs författarskap. Och ni som gör det, ni är en liten men trogen och kunglig skara skulle jag vilja säga. Ni får jättegärna gå in och lämna en sån där rating på iTunes, Spotify, vad ni nu använder. Tack så jättemycket till er som redan har gjort det.
Och tack till alla er som berättar om podcasten för era
Absolut.
Vänner.
Absolut, det är också otroligt. Det är vi otroligt tacksamma för. Okej. Tack så mycket. Ha det grymt.
Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra.
Ha det.
Hej.
Hej då.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.